här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till Kjellander och Björk, en podcast om vår digitala nutid och framtid. Här hoppar du rakt in i del 2 av 4 i vårt avsnitt om döden i framtiden. I den här delen hanterar vi death tech och digitala tillgångar. Vi går in idag, alltså i nuläge. Får jag langa lite data på dig? Statistik?
Gärna.
Så startar vi där. Beräkningar har visat att, beroende på vilka det är som har räknat ihop det här, har visat att det är någonstans mellan 100-200 miljarder människor som har levt. Det är väldigt många som är centrerade kring att det är strax över 100 miljarder totalt. Mm. Så vi är ju, fortfarande, vi har ju typ 10-12 spöken per person då, kan man säga, här på Tellus. Man också räknar med att det är ungefär 90-95 000 personer som dör i Sverige varje år.
Då slänger jag in en som jag såg, att 8 000 Facebook-användare dör varje dag.
Ja, jag kan tänka mig att det blir någonting sånt. Jag använder ju worldmeter.info.
Just är den här där man kan se befolkningen liksom,
så som den föds och dör. Den tittar jag på rätt ofta. Och när jag följer den så ser jag att det är ungefär runt 100 000 människor som dör varje dag. Det är bara en statistisk räkning. Då, så. Men vi plussar ju ändå rätt bra. Så det här död är ju liksom en rejäl normal, om vi pratar numerärer. Och jag har hittat en till data här också som får vara start här för nu. Det är ju att om vi inte skulle dö naturligt genom kroppens nedbrytning eller sjukdomar, utan det bara skulle vara olyckor, och vi dessutom är lite försiktiga, då kan vi rent statistiskt leva 750 000 år innan vi dör i en olycka. Det här är ju lek med statistik då. Så om vi kommer på ett sätt, du och jag, kanske nu under poddavsnittet, hur vi kan få evigt liv, då måste vi ändå, om vi liksom ska vara med länge, då måste vi hitta något sätt att ståra oss själva i molnet, så att vi kan restarta oss själva om vi åker på en moppeolycka eller någonting. Bara så du vet om det. För annars är det max 750 000 år.
Shit.
Ja. Det var egentligen det jag hade samlat ihop här som start. 10% av människor dör av hunger eller undernäringssjukdomar fortfarande idag då. Så 10 000 personer idag. Vilket är en tråkig mängd. Men det skulle jag ju säga är en av standarddödsfallen under de senaste 350 000 åren. Så att det bara är 10% får vi också se som en framgång på sätt då.
Ja, men precis. Jag tänkte på jag tror det var det första när vi bestämde temat för det här avsnittet. Och det första jag började tänka på, det är ju lite grann vad vi inledde med där också. Man är på Facebook, någon har liksom gått bort. Och då funderar jag lite grann på bara några frågor som dyker upp. Man tänker på mina barn, för de fick aldrig träffa sin liksom farfar. För min pappa då gick bort när jag var ung. Och då, tanken slog mig då att de skulle ju kunna, om han hade haft Facebook. Det här var ju till och med innan Facebook kom. Hade han haft liksom Facebook och de bara, även om han var död, kunde få liksom scrolla lite på hans sida där, om det fanns kvar, och titta liksom, ja men vilka vilka liksom videos han gillar eller vilka liksom matbilder, såna här obetydliga saker, då skulle ju de kunna lära sig mer om den han är. För min mamma då, andra sidan, hon har släktforskat under liksom, så länge jag kan minnas. Kom liksom väldigt långt tillbaka, och då började jag liksom fantisera om de här då släktingarna som hon berättar om liksom entusiastiskt, som man har hittat liksom i gamla kyrkböcker. Och så tänker jag, nu spolar jag några generationer liksom framåt och hoppar här. Det kommer ju vara helt annat för de generationerna, för de kan ju gå tillbaka i den här datan och faktiskt förstå vilka deras släktingar alltså var. Inte liksom hur många barn fick de, eller vart gifte de sig, eller vilken ort dog de, utan liksom ja, men de här memesen de gillar liksom. Eller vilka vänner de umgicks med. Det är ju sjukt spännande, tänker jag.
Ja, jag håller med. Jag tänker mig bara effekten som uppstår. De har kolorerat och fixat till bilder och även filmer från första världskriget.
Ja.
Ja.
Jag knäpper.
Ja.
Jag sitter precis och tittar på andra världskriget i färg. Har du sett den serien?
Ja. Jag har sett pretty much allt.
Sjukt bra.
I min andra världskrigets fas som right. alla män verkar
Okej, det kanske är någonting. Det är mycket liksom, kanoner. Jag tror jag tycker mig se att det är samma kanon som kommer in för att liksom förstärka vissa scener om och om igen. Eller så är det inte det. Men serien är grym.
Men det som är skillnaden där då, när du betraktar andra världskriget i färg, då har du mycket bättre inspelningsteknologi och liksom överhuvudtaget att kunna dokumentera under andra världskriget än den första. Så du kan känna mer med andra världskrigets soldaterna, eller överhuvudtaget livsödena. Det har varit svårare med första världskriget, just eftersom man förstår inte de här strikta männen som det ofta är då, med konstiga mustascher och liksom uppsträckta. Det var liksom en annan tid, så du kan inte relatera. Du tycker nästan att de är nästan bara animerade. Man ser inte personer.
Nej.
Men vad som händer när man förstärker bilder och även gör filmer av bilder digitalt, det är att du kan vara där. Och du ser att det här är vi. Det råkar bara vara ett sekel sen. Du kan relatera till dem så jävligt mycket hårdare. Och när du också dessutom får betrakta deras öden i vad som var ett sjukt blodigt krig, tungt som fan, så förstår man hur jävligt hardcore det måste ha varit, den där upplevelsen av första världskriget.
Det vittnar ju om, tycker jag, att om man drar den parallellen till då serien, jag tror den heter Andra världskriget i färg, till ungefär vad du kan se då, liven som spelas upp för liksom de som har gått bort, som du kan se på social media. Det är ju liksom verkligen deras liv liksom i färg. Du kan ju verkligen ska jag säga, det är ett urval av vad de valde att dela. Men du förstår dem på ett helt annat sätt. Det där är nog det som, tänker jag, fascinerar mig också, med att man har liksom hamnat på någons sida som har gått bort. Eller den där kändisen vars liksom sista liksom Insta-bild. Men sen är det ju så att sen händer det grejer, som du var inne på där, Mats, att plattformarna är ju väldigt medvetna om döden. De har ju liksom deras liksom customer journey mapping, sista steg är kanske död, och att användaren försvinner. Och att de sitter där någonstans och diskuterar hur ska vi konstruera den här plattformen? Ska vi konstruera den på ett sätt som gör att den liksom långsamt glömmer? Eller ska vi liksom lägga den helt i händerna på liksom den digitala arvtagaren, den här personen liksom, eller som någon familj, som familjemedlem som kan välja att ta bort den eller liksom göra någonting annat. Så hela upplevelsen av de här liksom plattformarna designas ju med döden i i åtanke. Och det tycker jag är, det är jättespännande. Och det, för mig är det helt, alltså det är nytt. Man kanske har stött på en artikel en gång, men jag har inte förstått att det var, det var så här sofistikerat, skulle jag säga. Och så långtgående, alltså viktiga och spännande diskussioner som man säkert har på Facebooks högkvarter eller på Googles liksom.
Absolut.
Googleplex.
Vad heter det? Det som är... För här har jag, om man då tänker sig ett fält med behov som måste lösas med bra lösningar, är ju just liksom, vad ska hända när den sociala personen är, för nästan alla plattformar är ju i grund sociala nu, så ingen kommer ju undan att hantera processen av död och vad det ska vara och hur man ska designa en bra upplevelse för de som ska möta död. Det är ju det som är riktigt coolt. Och techplattformarna har ju kommit långt. Det här är ju faktiskt en del av deras värdemaskineri just nu. Och är man riktigt cynisk så kan man ju säga att de tjänar ju faktiskt pengar på såna här memorial-sidor. Eftersom de exponerar annonser och det är en del av liksom cykeln som de ska täcka. Men det är inte ett helt oproblematiskt område för... Hur man äger tillgångar skiljer sig liksom digitalt som i den fysiska världen. Och även där finns det en marknad och aktörer som har börjat öppna upp. Jag vet inte om du har hunnit titta på det någonting.
Ja, vi kan gå in i dem. Jag tänker just innan vi lämnar, just jag tänker där.
Idag.
Nej, men även det här med alltså det du bygger upp. Nu tänker jag, det första jag tänkte på var mitt, liksom, mitt Netflix-konto. Jag har ju tränat den här algoritmen grymt bra. Den levererar ju grymma matchningar. Vem ska ärva den när jag går bort? Ta någon av de här liksom, influencers. Nu säger jag inte, liksom, vi pratade om PewDiePie här innan. Nu är det hemskt att föreställa sig att folk går bort. Det behöver liksom,
det vill vi inte.
Ursäkt. Men för att addera färg och drama i podden kan vi föreställa oss att en individ typ PewDiePie skulle vandra vidare. Vad händer? Det är ett enormt arv. Det är ett arv som inte är mätbart. Liksom. Här ärver det liksom inte 50 hektar skog.
Nej.
Det här är ju
66 guld. Miljoner accounts.
Ja. Jag tror inte att man har ju sån respekt för döden så att man liksom, och det ekonomiska är inte det som det här liksom ska handla om. Men det är ett arv, liksom en digital tillgång.
Definitivt.
Utan dess like. Helt plötsligt, kanske du Mats ärver, här är en gammal släkting som liksom hör av sig. Och helt plötsligt är du en influencer, Mats.
Men det som
hur ska vi hantera det?
Det som är, det är att oavsett hur vi kategoriserar det så är ju en influencer ett ekonomiskt maskineri. Det är ju en verksamhet. Så nu...
Jo, men absolut. Det är ju så starkt knutet till individen. Jag ser inte att här kan någon annan kliva in och publicera i samma kanal. Men...
Fast det som är grejen där, det är ju att den enda skillnaden, det är att den är socialt knuten till en person som också är varumärket. That's it. I övrigt så fyller de ju ett behov som vilken verksamhet som helst gör. Och alla andra verksamheter skulle man ju hantera vid bortgång. Om dina och mina verksamheter drabbas av död, om vi gör det så odramatiskt, så kommer ju vi hitta ett sätt att få operationen att rulla.
Man ska nog tänka på de här grejerna, för jag menar, det är lite löjligt och skrattretande, men det är saker som också betyder något, och vi lever i de här plattformarna och i den här digitala världen. Vad händer med liksom World of Warcraft-kontot?
Ja.
Eller vad händer liksom med...
På riktigt, där har du ju massor med twister. Det finns ju de här, om vi tar spelplattformarna specifikt, så är det ju, kan man ju ha oerhörda ekonomiska världen. Du kan ha liksom flera hundratusen dollar, men Roblox exempelvis, flera hundratusen dollar i tillgångar fast i en virtuell valuta, men som är värt massor liksom på öppna marknaden som då stängs, som är då kopplat till en identitet som helt plötsligt är död. Mm. Så det här med området och problemområdet digitala tillgångar, den är for real. Alltså, och då pratar vi att vi har bara börjat krafsat på ytan över hur vi ska hantera det. Mm. När vi dessutom vet att vår ekonomi kommer ju flytta in i såna här virtuella, digitala ekosystem imorgon.
Verkligen.
Som du låser upp med en identitet och det bygger på att du inte är död just nu.
Mm. Men då finns det ju då en hopp i att de här liksom, techbolagen designar tjänsterna med döden i åtanke.
Ja.
Och att du kan liksom, ha en kryptoplånbok med liksom, någon form av kryptovaluta som du sitter på där.
Mm.
Det handlar ju också om att göra det känt eller att i ditt liksom, vet jag, digitala testamente.
Mm.
För liksom dina efterlevande.
Mm.
För det är där ditt verkliga arv finns.
Men att problematisera det här området lite till då. Vi kommer säkert komma tillbaka till digitala tillgångar. Det är att terms of service skiljer sig också väldigt mycket på de olika plattformarna. Det har inte konsoliderats liksom till att bli ett praxis för hur man ska hantera. Så om jag köpt en Brad Pitt-film via Apple Store, då hanteras det på ett sätt. Men om jag har köpt tillgång till Spotify, då hanteras det på ett annat. Och Netflix hanteras på ett tredje. Så det finns liksom ingen enhetlighet för vad definitionen av en tillgång är. Och det hade vi inte så stora problem med, eftersom vi var sjukt överens om vad ett träd var och vad en yta var i den fysiska världen. Mm. Så det vart liksom enklare. Medan så här måste vi ju etablera den mentala modellen, definiera vad ett item ska vara liksom, och sen definiera villkoren runt den.
Mm.
Och det har inte liksom satt sig, känner jag, på interneten eller i de digitala ekosystemen.
Nej, men exakt. Jag tänker bara en sån sak som Spotify då, 99 kronor i månaden.
Mm.
Alltså hur länge, alltså i och för sig, någon går väl in och stoppar det där, men det kommer ju fortsättas.
Mm.
Dras.
Den är ju knuten till en ganska etablerad process innan. Det är att mitt Visa-kort och mitt Mastercard eller något annat sånt där.
Sant.
Men min playlist med 90 000 followers då.
Mm.
För det är ju det som skulle vara ett värde och en asset.
Verkligen.
Och det är det jag menar. Att det här är inte, det är inte riktigt, eftersom det är så hög innovationshastighet, så har vi inte hunnit betrakta vad som är vad och komma överens om en, liksom en definition som är allmän på det sätt som vi har definierat träd och hektar innan.
Om digital död.
Ja. Så fältet digitala tillgångar, den är ju, och vad som händer vid död är öppet, ska jag säga. Tycker jag.
Men där, och det är öppet, det är up for grabs.
Mm.
Men där de, som en naturlig brygga, så är döden nu modern.
Mm.
Döden är inne.
Mm.
Här har vi liksom investerare som liksom fyller upp startups inom death tech-scenen.
Ja.
Och det låter ju spontant, det tyckte jag, det låter liksom lite löjligt när man hör begreppet. Mm. Men det här är ju liksom,
det är ett sjukt stort behovsområde.
Seriös business. Och, och tittar man, vi går in på några här. Som vi har liksom, jag tar ett företag som heter Eternity, som då vi har ju pratat mycket om att vi gillar MIT. Här har vi en MIT-forskare som det är inte de som står bakom det, men han är med här och de har byggt en chatbot.
Mm.
Det är då en klassisk, vad man skulle kunna tänka sig, en digital avatar som skapas av dig, Mats, som dina nära och kära kan kommunicera med när du går bort.
Mm.
Och det man gör nu också är att man delar upp de här, det finns så många death tech-tjänster, att man delar upp dem i olika typer.
I fält. Mm.
Allt ifrån liksom klassiska prisjämförelsesajter, eftersom det här med begravningar är en ganska dyr
historia.
Mm. Precis. Och givetvis då planeringssajter, hur du förbereder dig.
Mm.
Bland annat finns det en sida som heter Safe Beyond, som är en form av slags emotionell livförsäkring.
Mm.
Jag tror de själv kallar det för liksom digital tidskapsel.
Mm.
Så här inställningsargument.
Mm.
Men det är då framtida meddelanden för liksom dina liksom älskade nära och kära.
Mm.
Ja, som du kan spela upp. Eller att om de, vi säger att din respektive kommer till Paris, då låses det upp ett meddelande, för du har liksom geotaggat de här, så att du kan liksom sätta spår över hela världen, och liksom du kan det kommer ett meddelande till dina barn på deras 40-årsdag.
Mm.
Alla de här delarna är ju då big business.
Mm.
Det låg för övrigt på den här sajten en hel del case-videos där folk har spelat in riktiga meddelanden.
Mm.
Först hade jag tänkt att jag skulle spela upp någon, men de är liksom, det är så här hjärtskärande att se de här.
Ja.
Så att, är man nyfiken så länkar vi till.
Vi länkar, ja.
Så kan man kolla in där också. Då. Men de här liksom, avatarerna är ju också, det kom in lite den här liksom, vad ska vi inte säga, etiska, för det är liksom en algoritm av dig, det här. Börjar du nu på skärmen med en chattbot, så kommer vi vidare till liksom VR, AR, och så sen kanske riktiga, vi ska ju titta in i framtiden sen, men riktiga liksom simuleringar i verkligheten av dig, Mats. Och då är det de här etiska frågorna i liksom, ja, men hur ska vi representera åldrande? Ska det finnas någon form av liksom gemensam liksom överenskommelse till det där, eller ska man låsa liksom en individ i tiden? Och då kanske inte riktigt verkligt. Eller vad händer då om företaget som du faktiskt har gett uppdraget att skapa den här avataren, att den liksom försöker sälja någonting till familjemedlemmarna? Eller liksom ännu hemskt, den liksom, det kan ju försöka liksom också radikalisera, alltså det är din familjemedlem som pratar, men den pratar ju via din algoritm.
Ja.
Men vi är ju människor och vi är mänskliga och vi drivs ju av, vi är emotionella, sofistikerade apor. Och då kanske vi liksom inte tänker riktigt klart.
Nej.
Så att det är ett enormt ansvar som en liksom snabb startup-kultur, alltså frågor de behöver ställa sig.
Absolut.
Och i den här hastigheten av innovation som vi faktiskt är inne i, så tror jag inte att det sker idag. Frågorna, alltså absolut där, det ser vi liksom exempel på, men kanske inte riktigt så djupa diskussioner som...
Det tror inte jag heller, och jag tror det blir extra tydligt behovet av etiskt parallellt samtal medelst innovation på det här fältet när det är så känsligt. Det finns ju inte, det blir ju laddat. Det är ju...
Ja, men ta vad Facebook gör idag. Den sorterar ju fram det som kanske är mest relevant av vad dina vänner delar. Och den här liksom, då algoritmen kommer ju då ha det slutgiltiga ordet av vem du var. När dina framtida släktingar
ska titta på,
släktforskar tillbaks och titta, men här hittar vi en spännande individ.
Ja.
Mats Björk kan ha en alltså ut haft en helt okej podd.
Ja.
Hyfsad podd. men den lyfter ju fram saker som kanske inte du tycker skulle representera dig.
Det blir ju det här är ju ett element som är, jag hamnar ganska mycket i den diskussionen kopplat till att jag har arbetat med e-arkivering. Det kan ju låta som en ospännande.
Ja.
Det är det inte.
Nej.
Långt ifrån. Hur ska vi... Den här frågan har vi försökt lösa under en serie med arbeta. Hur ska vi bevara så att historiker och arkeologer kan förstå vår samtid? Hur ska vi bevara information så att de kan göra en rättvis tolkning av vår samtid? För när vi då langar statistik och pratar om andra och första världskriget, då får ju vi, då tolkar ju vi en liksom någonting som har knådats ordentligt av historiker och gett en serie med olika tolkningar, men ändå har kokat ner till relativa sanningar. Utan att en algoritm har prioriterat vilken story som ska berättas. Så det är ju ett problem med informationsbevarandet, med informationens äkthet över tid och integritet, när då en sån här tjänst ska berätta vem jag var, baserat på att den ska engagera den som ska titta, den ska passa normen om 40 år och den ska välja ut i en stor sjö av informationsurval som finns på mig då, eller dig. Så det är ju ett det är jättebra etiska frågor, och jag tror inte att de ställs. Inte under rådande klimat, för att man får ingen poäng för eftertänksamhet idag. Man får poäng för massor med andra saker. Poäng för jättefina egenskaper, men just den existerar inte i liksom högoktanigt innovationsklimat. Och den blir extra tydlig här när vi behandlar döden eller death tech och fältet framåt. Ja, men bra span du hade gjort där.
Jag insåg just när du pratade om det där, att de här liksom avatarerna som skapas efter din död, jag menar, skapas de, om du kan börja liksom fostra då din digitala efterlevande Mats, ditt digitala spöke. Om du kan börja fostra den idag, då finns ju också då risken att du överdriver dig själv. Alltså egentligen på samma sätt som det vi delar idag i social media, som mina släktingar tittat. Här har vi den fejkade häftiga Mats som hänger på, som DJ-ar på nattklubbar i Berlin och varvar med liksom mysiga familjekvällar i fjällen.
Det är klart.
Samma helg dessutom.
Ja.
Fick du till det?
Ja.
Nej, men så och det kanske vi, för jag tror att ju mer vi pratar om döden, ju mer vi kommer att vara medveten om allt ifrån liksom konfigurationerna på de plattformar vi använder, liksom inställningar till efter min bortgång, vi ska prata mer om det här alldeles strax, Mats, så kommer vi också börja sätta de här tjänsterna liksom i verket. Jag tycker den här Safe Beyond är ett sånt bra exempel, just för att du redan nu preppar för dina liksom efterlevande.
Jag såg ett par sådana tjänster också, inte just den, men att jag tycker det är spännande att du faktiskt kan göra, och det finns en tjänster som är av den här typen, att du ska checka in med intervall för att visa att du inte är död, för att om du då är död, då drar en serie med händelser igång om du då inte svarar.
Just det.
Lite grann så där som man gör i actionfilmer, att om inte
Bruce Willis kommer till telefonkiosken
den här liksom tiden, så då kommer det här skickas till Times liksom. Eller till New York, och
Bruce Willis.
Ja. Och det är ju
det är ett ålderstecken.
Ja. Det är ju i alla fall, det är ett fält, så här, min take så här långt på death tech, som vi har brushat lite grann på vid ytan, är ju att jag gillar ju att vi försöker innovera kring det. Jag får känslan av respektlöshet nästan direkt. Jag vet inte om det har med min ålder att göra, eller att jag diskuterar etik så mycket de senaste åren. Men jag tycker att det känns jobbigt att när den där ska möta liksom Silicon Valley-kulturen. Jag gillar inte. Jag känner mig direkt gammal nu.
Vet du, jag tänker freebasea lite, Mats.
Jag
har pratat två gånger om de här Safe Beyond. Det visar att de ändå gjort något form av liksom avtryck på mig. Så jag letade upp det här klippet som en herre som heter Steve har spelat in, som då ligger på deras sajt, som han lider av, eller han har fått Alzheimer. Och de har fyra barn, två barnbarn, och han har ju fått beskrivet sig såklart vad som kommer hända. Och då har han spelat in som ett liksom farvälmeddelande inför framtiden, som de ska titta på i framtiden, som ett case då. Jag spelar upp det här.
My love, today is a good day. I can remember everything. You're in the house right now making breakfast. And I want to get back to you because we don't have days like these very much anymore. I am so grateful to have had you in my life. I'm so sorry for what is happening to us. I hope when you watch this tape, you can remember me for what I was when we were younger. And not for what I've become. I hope you can remember for the both of us, all of our good memories and how much I loved you before I...
Och så fortsätter den här videon. Det är väl ungefär två minuter då.
Mm. Det är ju kraftfullt.
Shit alltså. Känner bara jobbigt att känna sig den här igen.
Men får jag göra ett undantag då? Mm. Från min... Jag ska säga att det är min reservation för Silicon Valley-kulturen möter.
Jag vill inte sätta dig liksom på plats när du säger det.
Jag
vill
bara men det är ju en känsla. Jag beskriver ju bara vad jag känner liksom när jag betraktar området. Sen vet jag att det är ett viktigt behov att möta. Jag har varit engagerad i frågor kring liksom demensvård. Det är ju det vi pratar om här, eller en form av det Alzheimers. Hur viktigt det är i att designa en bra slutupplevelse för den som har fått sjukdomen, den som är dement. Och där finns det koncept. Jag är för trubbig och jag är för okunnig för att redogöra för dem fullt ut, men det finns koncept som egentligen bygger på att du ska beskriva och jobba med livsögonblick av den här typen som den här mannen gjorde på filmen nu, som en del i hanteringen av din egen sjukdom. Mm. Och det finns också exempel på hur man kan ha förlängt livet och förbättrat livsvillkoren radikalt för de som har den här typen av sjukdom just genom såna här plattformar och verktyg. Och för man brukar kalla det anhörighetssjukdom just eftersom det är så extremt tungt för familjen runt omkring när någon drabbas av och blir dement och Alzheimers. Så där har jag ett rejält undantag. Där tror jag det finns underverk som digital kan göra i att göra värdiga avslut, eller värdigt, för det blir ovärdigt att bli nedmonterad kognitivt, psykiskt och fysiskt i såna här typer av sjukdomar.
Så att göra, kanske även medicinskt, om man skulle liksom ta tillbaka den här dialogen kring medicinering kontra livskvalitet och hela den debatten.
Ja, så där finns det mycket som digital kan göra av den här typen. Mm. Sen är det ju att processa sin egen sorg, att bli sjuk, så tror jag att det är jättevärdefullt att få spela in meddelanden till sina anhöriga. Mm. Det tror jag oerhört mycket på. Mm. Men sen blir jag ju jätterörd också när jag ser det, såklart.
Vi lättar upp det här, Mats. Mm. Nu gör jag ett test på dig. Mm. Ett Mats-test.
Ja, shoot.
Säsong...
Fan, säsong lätt samstart vi hade på den här säsongen.
Vi går liksom, vi svänger. Mm. Nu ska vi kolla då, Mats, om ditt digitala liv är redo för din död.
Mm. Härligt.
Och du har ju då, tänker jag, förmodligen koll på vad som händer med liksom dina eventuella besparingar, om vi pratar liksom fysiska, normala, kanske bankkonton, tillgångar, hus, vad som händer när du dör.
Det är typ 70 spänn har jag, totalt. De får du.
Vi går in, schysst. Ja. Du ska skriva på en liten papper innan vi börjar. Men vi ska kolla då hur stor koll du har på andra saker, som då ditt Facebook-konto eller kanske din iCloud-backup.
Mm.
Men vi börjar med en enkel fråga. Hur länge har du dokumenterat dina upplevelser och ditt liv online?
Ja, men jag är ju en early adapter, ja. Så att det är ju pretty much sen det existerade hela tiden. Var det på internet från 95.
Mm.
Så jag har mycket konton, mycket accounts.
Mm.
Topp på både svenska och engelska, om man är osäker.
Det är lite siffror på det. Det är väl, jag såg något snitt där att en normal vanlig Facebook-användare, om det är någonstans kring 1080 uppdateringar om året. Då,
jag tror att det ligger
en hel del Mats content som ligger och skvalpar där ute. Har du funderat på det här innehållet som du har skapat, vad som händer med det här innehållet när du dör?
Egentligen bara inför researchen av det här avsnittet.
Mm, men inget innan, som en normal person så har inte haft en tanke på det.
Inte någon större tanke.
Nej. Hur tänker du när jag frågar det?
Jag tänker ju att jag har det är några av de här. Dels så har ju internet haft några olika faser under tiden. Jag vet inte om jag är en normalanvändare i och med att jag har jobbat på fältet då, men det är vissa av de här grejerna som jag tycker är viktiga, som skulle vara viktiga, så hade du frågat mig för 3 år sedan eller 4 år sedan, då hade Facebook varit mycket viktigare liksom för bevarande än vad den skulle vara nu då. Mm. Och då är det snarare så här, det där kommer ju förflytta sig med ökad hastighet också, vilken plattform som jag känner är mest relevant. Mm. Nu svarar jag inte riktigt på din fråga där.
Nej, men exakt. Men jag tänker, om det skulle då öronmärka, om skulle du vilja öronmärka olika typer av innehåll liksom för dina efterlevande som kanske extra eller mer relevant än annat innehåll?
Ja, det tror jag ju definitivt. Man skulle ju vilja hjälpa till att sortera.
I arkivera?
Ja, faktiskt. Ja.
All right. Har du satt upp en efterlevande kontaktperson på Facebook?
Nej, jag såg att man kan göra det när jag gjorde research nu. Jag har inte gjort det.
Spännande.
Ja.
Jag tror inte det är så många som har gjort det. Nej. Jag har inga siffror på det. Nej. Jag försökte hitta hur många har gjort det här. Det jag tyckte dock när jag läste, jag kunde inte gå in i hela liksom terms of service, men det är spännande vad du liksom signar upp på här.
Mm.
För du kan ju gå in då och sätta upp en efterlevande kontaktperson. Och de kan göra rätt begränsande saker, ska jag säga, i din profil, som att kanske fästa ett inlägg på din wall eller på din profil, liksom byta profilbild, svara på nya vänförfrågningar. Men de här villkoren kan ju ändras.
Mm.
Så att om du tänker att den här personen kan ju till exempel inte läsa dina meddelanden.
Nej.
För det finns ju en liksom, ja, behålla din liksom integritet eller din liksom, den finns ju där, men det kan ju ändras i framtiden.
Mm.
Då är du långt gången.
Ja,
du har din själv vandrat vidare, men Facebook ändrar villkoren.
Ja.
Too bad.
Ja.
Om det var något du ville dölja.
Definitivt. De äger min story.
Det borde ju på något vis nu Facebook.
Ja.
Facebook. Kjellander och Björk.
Ja. Kill them. Ja.
Terms of service, om det inte är så, då tänker jag att lås dem i tid. Om du går in och skriver under det här idag, då kan ju inte de ändras.
Nej,
efter din död.
Men de kan ju påtvinga. Nej, det kan de inte göra.
För trots lagar, trots att det borde ju vara liksom,
det,
final word.
Det tror jag säkert.
Dem.
Ja. Men om vi ska titta på vad Terms of Service i allmänhet säger, med reservation för att jag kan ha slightly fel nu, då är det ju inte mitt innehåll där. De äger ju min historia efter döden.
Absolut, de äger din data.
Ja,
ja, även om den försvinner, om liksom din digital arvtagare, eller vad sa vi, din efterlevande kontaktperson väljer att liksom släcka din Facebook-profil, så finns ju datan kvar.
Ja, och det är någonstans, det är det jag menar med hela det här fältet, utan att gå in i detaljer, kräver mer kärlek. För det här, för merparten av värdegenereringen på jorden flyttar ju in i digital.
Precis.
Ja.
Precis. Nej, men jag tar en sån sak till exempel, att om Facebook ändrar villkoren så att någon liksom, nu sätter väl någon relevant efterlevande kontaktperson, tänker jag, men om det är någon som skojar till det lite och vill busa, kan ju den gå och göra liksom massa nya vänförfrågningar och stöka till det i folks känslor eftersom du har gått bort.
Absolut.
Men det kan de ju ändra. Om man frågar, vill du hellre använda en inställning så att Facebook tar bort allt de har om dig allt de har om dig när du dör? Eller vad vi väljer för liksom alternativ av de här? Eller ska du sätta en kontaktperson? Är det upp till någon annan?
Jag
vill lägga det i någon annan sen?
Ja, jag tror att det skulle gå den vägen.
För att det är viktigt för deras,
för deras sorgarbete.
Ja.
Att kunna avgöra det själv.
Ja.
Men det bygger ju också på vart min egna gräns för integritet och
precis
går då. Men just nu idag så skulle jag ju sätta min kära flickvän och mor till mina barn, såklart.
Men är det inte då konstigt, tänker jag, att vi pratar igen det här som ganska så här individuella grejer.
Mm.
Det här är inget du kan ta upp vid middagsbordet.
Nej.
By the way, vad tycker du att vi ska göra? Ska vi ta bort den, eller bör man, ska man prata om de här sakerna?
Ja, jag hemma? Tror det.
Varför gör vi inte det?
Jag tror att det blir så här, när man stöter på naturliga ett tillfälle i livet då döden är närmare än, då kommer de här konversationerna upp och man är redo att ta de här tunga liksom, samtalen som vi då någonstans mitt i livet, vi funderar ju på nästa innebandyträning eller liksom någonting annat, det är någonstans där vår hjärna är, men det här är ju viktigt skit liksom. Lika viktigt som att, att vi skriver, om man, som vi då, som inte är gifta, att vi har skrivit bra avtal och liksom har en plan för liksom worst case scenario, så är det här också en del, borde det vara en del av planen numera för en norm person, någon som lever mitt i liksom normalen.
Precis.
I Sverige. Just eftersom det är inget snack om att vi är rätt digitala i vår nation, och det här är den är ju superviktig som sagt, som vi sa, i sorgarbetet. Antingen att den tas bort eller att den får finnas där. Så att ha ett bra samtal hemma om hur man ska hantera det här.
Sverige blir bäst i världen på att hantera digital död.
Ja, men why not? Det är ju en del av... Det är ju en
vi skulle bli bäst i världen på digitaliseringen.
Ja,
då är det här. Där.
Ja, döden står i väntrummet.
Ja. Det här är regeringens strategi. Ja. Nu får de ta i det.
Ja, nej, men om man säger så här... På fältet digitala tillgångar då, som är allting som jag äger digitalt, det är skins som jag köpte i World of Warcraft eller...
Du ska säga till Winamp.
Ja, men det är...
Också ett ålderstecken. Ja. Prata Winamp.
Eller tillgångar till, liksom, till mina digitala tjänster. Det är ju det som jag stör mig mest på, det är att vi inte har ett standardiserat förfarande eller är överens om exakt, eller alltså en praxis kring terms of service, så att det blir enkelt att hantera, utan det är snarare så att varje tjänst har sina typer av villkor, vilket gör att det är ett jävla gytter att gå igenom. Här kan en regering faktiskt steppa in och standardisera förfaranden. Så här ska tillgångar tolkas, det här ska vara standardpraktiskt, och då ska man kommunicera avvikelse från dem på samma sätt som man har gjort med GDPR.
För det finns många regler förknippat med liksom den fysiska döden. Och
hur mycket som helst.
Så att, ja.
Där är det ju stenhårt lagstiftning.
Jag känner hur du glider ur det här testet som jag försöker hålla dig inom. Så nu kommer nästa fråga. Har du Gmail?
Ja.
Hur...
Varför lösenord? Ja. Oj. Tappa hörlurarna här, Andreas.
Precis.
När du skrattar. Jag har Gmail.
För där, vet du hur många personer som du kan vara, liksom, gör ett digital arvtagare där?
Nej, ingen aning.
10.
Oj då. Generöst.
Men jag förstår inte varför det ska vara så många där. Det är ju, ja. Och då, till skillnad från Facebook ska jag säga, då kan det komma åt liksom allt. E-post, chatt, data. Här liksom, här var jag och Mats. Det kan det liksom, det känns mer liksom, jag tänkte att det var ganska nice att bara lämna det där. Här är mitt liv. Alltså, för jag har gått vidare. Att det inte är så... Det är inte så begränsat att man inte får göra nya vänförfrågningar. Nu skulle man inte vilja göra det ändå, men att...
Nej, men jag förstår. Men det är ju någonstans här det också finns tjänster som kan trigga igång och rensa och dona i samband med att du dör. Alltså, den här Bruce Willis scenariot.
Just det, att du har inte loggat in på Gmail på...
Och då kan man,
på en vecka, alltså kan, är Mats död.
Ja, det är jävligt tajt det där.
Vad har de för tidsintervall?
Ja, nej, jag vet inte. Jag gjorde ingen djupare research, utan jag såg att det existerade. Ja. Och då kan man liksom... Man kan egentligen dra igång en serie med händelser som kan lösa såna här saker. Den kan lägga ner accounts, den kan rensa, den kan dona, den kan dölja saker som man inte vill dölja eller visa och sådär. Som en effekt av att man vill göra det enkelt när man går bort. Och det bör ju då alltså, som sagt... Det här är ju, om man ska göra en jämförelse med fysiska världen. Nu är jag off ditt test igen.
Ja, det är bara en fråga kvar sen, så att freebasea lite där, Mats.
Så är det ju ungefär som att när man dör knall och fall, då har man tillgångar spridda över hela jorden i olika förpackningar med olika koder. Och någon måste gå och samla upp den här skiten. Liksom. Mm. Det är så det ser ut nu om man inte... ta tag i det här och ha en plan. Och de som då är duktiga på det här och rådger vid det här, de säger ju antingen att använda typ LastPass, Alltså en sån här en guard för ett lösenord som låser upp massor med andra, eller som konton på andra ställen, eller det gamla fysiska fina pappret i som ligger i samma mapp i testamentet i ett brandsäkert förvar.
Liksom. Skrattar när du säger LastPass.
Ja.
När vi började prata om att du skulle göra avsnittet, då sa jag helt apropå så här jättekonstigt, mellan så här fotbollsträningar hemma, då sa jag till min fru, då berättade jag vad jag hade för lösenord.
Vad har du då?
Nej, men,
jag ska jag lovar dig.
Men varför säger du det? Ja. Så här, jag ska komma undan det här, men det var ju mitt sätt att liksom, fixa det här hela liksom,
det
digitala arvet.
Är det yttersta beviset på förtroende, det är när man berättar varandras liksom,
last pass. Password.
Ja. Och du gick omkring där och var melankolisk och tänkte framtid, och hon ifrågasatte, vad är det här?
Absolut. Ja. Och vi är tajta.
Mm.
Men jag tänker också att om man ger en digital arvtagare blir en arg flickvän, sån här som man, eller en pojkvän som man läser om, som lägger liksom ut hemska videos efterhand för att man är så arg på varandra.
Ja.
Här kan det ju liksom, det kan ju förstöra för en hel liksom,
och barnens uppfattning.
Nu, sista frågan.
Nu dök vi, vi går vidare. Ja.
Har du formulerat vad som ska stå liksom, typ på Twitter, då, säger vi, som du är rätt aktiv där.
Mm.
Vad som ska stå på Twitter när du dör?
Nej, det har jag inte. Vi kanske ska göra... Du? Har du gjort dem?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej,
det var därför var det så skönt att fråga dig.
Kanske ska göra det här liksom...
Men spontant, vad skulle du skriva på Twitter? Vad vill att det ska stå på ditt Twitterkonto när det har gått bort? Så fort Twitter får kännedom på hur de gör det, via ett dödscertifikat eller att du inte har loggat in sen i morse. Eller?
Bruce Willis-scenariot där.
Ja,
jag blir så melankolisk när vi pratar om det här, så jag kommer inte på någonting kul att säga. Jag försöker hitta
något fint. Ja. Nu är det så, jag stressar dig nu.
Ja, nej,
Säg något.
Tacka just och tack för fisken, eller någonting fyndigt. Du hör, det kommer ingenting just nu.
Ja, det är ju sjukt svårt.
Nej, men jag skulle ju, beroende på kanalens värde för mig, så skulle det ju vara ett meddelande i paritet.
Ja.
Som Twitter tycker jag är värdefullt för kunskap och inspiration, så den har gett mig jättemycket.
Mm.
Och då skulle jag vilja tacka, att det har varit fucking magiskt.
Mm.
Och bitvis jobbigt när det blir hård dialog, för det kan vara hård ton där då.
Mm.
Så. Facebook är jag inte lika aktiv på längre.
Nej.
LinkedIn skulle jag prata om nästa trend. Nej, vet inte.
Trender nu när jag... Ja, ja, vad sjukt.
Det här är den nya coola digitaliseringen. Ja,
hej då. Jag tror jag ska säga så här, hej då alla troll.
Ja.
Eller någonting sånt.
Ja, vad skulle du skriva själv då? Vilken kanal skulle du...
Säg en kanal, så ska du få vad jag ska säga. Nej, jag är inte så snabb. Men säg en kanal.
Ja, men Twitter,
man har olika känslor. Instagram är den visuella kanalen. Mm. LinkedIn, här är ditt jobb jag.
Mm.
Vad sa du för kanal?
Vad skulle du säga på ditt jobb jag? Vad skulle du säga?
Mitt jobb jag skulle säga, nu går jag på semester.
Ja. Ja. Det är ju den nivån man skulle försöka. Nu blev det varit en lång oplanerad semester här.
Ja, precis.
Tack.
Äntligen semester.
Ja.
Det var mitt jobb jag.
Mm.
Vad sa du? Sa du något mer?
Ja, men Twitter då, där du är en närmare din egen... Alltså, det är ingen stor skillnad på privata du och professionella du, men man använder ju olika språk i de här. Twitter som du...
På Twitter, fortsätt lyssna på podden.
Ja, jo, men där har ju du varit aktiv nu.
Mm.
Facebook är ju mer då din personliga...
Precis,
sida,
jag använder inte... Vi har en Facebook-grupp för liksom vårt... vad ska man kalla det för... vad heter det? Grannsamverkan.
Ja.
Där folk skriver om man ska bort eller tänder lampa eller det är en feministisk bil som står där.
Ja, men, oj, förlåt.
Så i min liksom grannsamverkan-grupp på Facebook, då ska jag skriva håll koll på huset när jag är borta.
Mm. Jo, men det är så. Jag tror det var liknande typ. Beteende.
Men jag tycker att det var... jag vet inte vad... Liksom, jag har ingen poängskala, men jag tycker att... det visar ändå att du kan resonera kring de här frågorna.
Ja.
Skulle jag säga. Det är ju den normala människan, tror jag faktiskt inte. Jag tror inte att man har funderat på de här grejerna.
Men det hjälper ju om man håller på att researcha till ett sånt här avsnitt och börja tänka frågorna, för det har väl också du gjort.
Ja, men det är därför jag tycker det är så kul att liksom podda, så kastar vi oss in i det här,
ja.
Så döden, och så tänker jag att vi ska prata om liksom digitala spöken på Facebook, vilket vi också har gjort.
Ja.
Men nu har jag fått lära mig något nytt själv.
Ja, men vi gör det här arbetet efter avsnittet. Då kan vi också reagera vid något tillfälle och återkoppla till hur mycket var att ta tag i. Liksom, man behöver inte göra en stor städning, men man kan tänka till. Liksom, och vad var det då? Och har vi liksom dessutom någonting som vi kan dela med oss av efter det, så är det väl...
Eller om någon som lyssnar har några bra tips på hur man ska hantera det här med liksom, den digitala döden. Och det kan vara liksom filosofiska tankar eller liksom life hacks eller death hacks blir det då. Det är bara dela eller,
ja,
skriv till oss på Twitter eller maila eller...
Härligt. Där bryter vi del 2 av 4 i vårt samtal och avsnitt om döden i framtiden. I nästa del, del 3, kommer vi fortsätta prata om idag och digitala tillgångar med mera. Fortsätt att ställa frågor via våra digitala kanaler, Twitter, LinkedIn och mail. Och så hoppas jag att ni lyssnar in på nästa del också. Hej!